Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
God morgon på er. Det är en fantastisk sprudlande lördag morgon och vi har satt kaffet på bryggning och hälsar er hjärtligt välkomna till Dilemma, programmet som löser era problem. Vi sänder varje lördag och varje söndag mellan 8 och 10. Det känner ni till vid det här laget. Och vill ni skriva in era problem till oss så gör ni det på dilemma@mixmegapol.se. Och jag har en panel här också. Hej panelen!
Hej!
Det är väl nästan så att sommaren kikar runt hörnet.
Med god vilja ska jag säga.
Imorgon ställer vi om klockan, det vet ni om.
Och
då,
jaha.
Då är det sommar.
Just det.
Ja.
Det var något med...
Då ska utemöblerna ut. Ja.
Fram. Utemöblerna ska fram.
Nej, utemöblerna ska ut.
Nej, men vi måste säga fram. Bor
du egentligen?
Fattar man ju inte det här
med två gånger.
Med utemöblerna.
Nej, förlåt.
Alltså, att det är det. Det
vi ställer fram klockan och utemöblerna ska ut.
Fram.
Man säljer möblerna på Blocket.
Ställer vi fram utemöblerna en meter?
Ja, men vadå? Man ställer ju inte ut klockan. Man ställer fram.
Vi stoppar in vinterjackan.
Mm. Vilka är dessa chatterhönor i panelen? Undrar ni där hemma? Då ska jag presentera er. Det är Henrik Fixeus. Välkommen hit.
Ja, men god morgon.
Tankeläsare är du fortfarande, författare, föreläsare, programledare och jag har skrivit böcker har du gjort också.
En halv miljon.
Det var en jävla tjat om det. Mm.
Halv miljon böcker har du skrivit, Henrik Fixeus.
Ja, det är, jag ger ut en var tredje dag.
Det
är fantastiskt.
Nu rappenna. Nu till hösten är du också aktuell med den nya föreställningen Box i Stockholm.
Det är roligt.
Som du har skrivit tillsammans med Morgan Alling.
Mm.
Mm. Spännande.
Ja, det blir fantastiskt spännande.
Vad handlar det om kort?
Idén är att man ska gå dit och ska man gå därifrån och ska man känna vad har jag varit med om? Mm. Vi vill välta folks fullkomliga uppfattning om världen och sig själva och jag är väldigt pretentiös.
Nej, jag tror det lät ganska korrekt faktiskt och spännande. Vilket datum har du på med?
24 september.
Det måste vi säga.
Ja, och det är psykologiska illusioner och tankeläsning varav allting inte existerar överhuvudtaget förstås.
Jag förväntar mig att få en inbjudan, det vet du.
Det kommer du definitivt.
Josephine Crawford, välkommen hit.
Tack.
En veteran inom tv- och radiovärlden.
Yes.
Programledare för en himla massa program.
Mm-hmm.
Och just nu så är du programledare för en podcast som heter Ihop med Josephine.
Ja,
men inte precis. Bara det, du är popstjärna också.
Ja, mycket viktigt.
Trevligt.
Ja.
Kan du säga någon dänga vi känner igen dig från?
My name is Lola. I love the gorgonzola. Ich liebe, ti amo. I love to disco dance.
Allvarligt?
Mm-hmm.
Den låter rätt ett frukost i.
Är det sant?
Podcaststjärna kan man säga. Ska du?
Ja, det kan man ju säga faktiskt. Man får inte snubbla på dena.
Nej, sant. Hörrni, det är Thomas Järvheden här också. Han är stand-up-komiker, sångare och artist.
Ja.
Singelaktuell är du nu också med en påsklåten.
Ja, precis.
Jag släppte den lite kort.
Ja, men den handlar lite om min svärmor som inte bara var påskkärring när vi träffades på påsken. Nej. Utan hon visade sig hon var kärring året om. Så att det behövs en bra påsklåt, så den släpptes här nu i veckan.
Men kära panelen är inte här för att sjunga och dansa, utan är här för att lösa problem. Och om ett litet tag ska vi ta tag i Emilys dilemma. Hennes pojkvän har skaffat hund och adopterat bort den för att han inte kan ta hand om den flera gånger. Och Emily undrar om hon ska skälla på honom. Hej Dilemma-panelen, jag heter Emily. Min pojkvän har en omänsklig syn på hundar. Jag fick reda på att han hade gett bort en hund som han haft i ett år för att det blev för mycket att göra på jobbet, sa han. Han hade lämnat den till ett hem för hemlösa hundar. Detta hände innan vi började träffas för flera år sedan och jag fick reda på det nyligen. För 6 månader sedan skaffade han en hundvalp igen. Nu när jag kom hem till honom för några veckor sedan så var hunden borta. Då har han gjort samma sak igen. Han har visserligen fått mycket mer att göra på senaste tiden, men så här kan man ju faktiskt inte hålla på. Jag funderar på att göra något drastiskt, men är orolig för att min pojkvän ska bli förbannad på mig. Och vi har ju trots allt bara varit ihop i 9 månader. Borde jag tvinga min pojkvän att hämta tillbaka hunden och ta hand om den, undrar Emily. Kort svar, borde han det, Henrik Fixeus?
Nej.
Nej, vad säger du just Josefin Crawford? Hängde du med överhuvudtaget?
Ja, men det är komplicerat, ja.
Det är väldigt komplicerat. Vad säger du, Thomas Järvheden?
Ja, jag spontant? Tycker det. Annars, han verkar ju inte vara något att ha annars.
Nej, precis.
Henrik, vad säger du, sa nej?
Ja, men av den enkla anledningen frågan är, borde jag tvinga min pojkvän att hämta tillbaka den? Det kommer varken bli bättre för henne, för hunden eller för pojkvännen om hon tvingar in dem i det här. Det är ju mycket bättre att få honom att komma till insikt själv om det här beteendet, förstås. Mm. Men ingenting blir ju bättre av att, alltså den här jycken kommer ju fara jätteilla, tänker jag, om han nu bara, vad som kommer hända är att han kommer ta hunden Och sen kommer han göra slut med henne och så kommer han lämna tillbaka hunden.
Eller lämna tillbaka henne.
Eller det också på en
till,
gång.
Till en kennelklubb. Vad säger du, Josefin Kropp?
Nej, men jag tycker att de ska ta tillbaka hunden. Eller hon ska tvinga honom ta tillbaka hunden. Mm. Och hon ska också engagera sig i hunden. Så att de får lite mer tid så att han hinner fästa sig vid den. Mm. Och inte se problemen. Jag får en känsla av att den här killen bara är så här, åh, nu vart det lite jobbigt, jag orkar inte ha den kvar. Men det är så jobbigt det är det ju inte. Man kan lära en hund att vara hemma själv länge, man kan ha kompisar som är hundvakter, mm. och man kan ta med sig hunden nästan överallt. Nu vet vi inte vad det är för ras, men jag är en chihuahua, den kan man ta med.
Jag har en sån här känsla av att han, tänk om hunden inte, ingen av hundarna finns, han kanske är kines och har ätit upp dem. Och sen så hittar han på.
Ja, för det gör
alla kineser.
Nej, inte alla.
Det var väldigt stereotypt och fördomsfullt sagt av dig, Thomas.
Ja, visst, de äter ju annat också än bara hundar. Nej, men det är roligt att han har en omänsklig syn på
det
hundar.
Jag
det är en omänsklig syn.
Är det bara jag som undrar varför han skaffar hund igen? Han köper en hund, han klarar inte av det för han har dåligt tålamod och sen så lämnar han bort hunden. Och sen skaffar han en hundvalp igen.
Jag kan förstå, för att raser, det är ju skillnad mellan olika raser och han kanske
typ
skaffade...
Typ kineser.
Vi stannar där, Thomas.
Han har ju henne nu, tänker jag.
Han har henne nu också, vad ska man en hund till?
Ja. Det kanske var hundtricket, han skaffar en hund för att få en tjej.
Fast han skaffade ju hunden efter henne.
Aha, just det.
Han lämnade tillbaka hunden.
Ja, men det var det. Han kom på att jag behöver ingen hund. Jag tänkte på så tillbaka med hunden.
Men kan inte ringa klockan också? Han lämnar tillbaka hunden när han har träffat, när han är med henne. Andra gången ju. Mm. Kan det vara hennes fel att han lämnar tillbaka hunden? Är du med mig?
Oj.
Nej. Inte med mig överhuvudtaget.
Nej.
Har du något råd till Emily här?
Ja, men...
Ska hon kräva?
Jag tycker Josefin var bra där.
Ja, men ta tillbaka hunden. Ge hunden en chans, för guds skull.
Ta tillbaka hunden, ja, ge hunden en chans.
Allvarligt snack. Mm.
Ja. En hund kräver och behöver en annan chans i livet faktiskt.
Mm-hmm.
Hej, Dilemmapanelen. Jag heter Marcus. Min bästa vän sedan barndomen har träffat en ny flickvän. Vi ses aldrig längre. Jag förstår att hon var nykär i början och ville vara mycket med sin flickvän, men det har gått 7 månader och vi ses fortfarande aldrig. I hans tidiga förhållande så umgicks vi mycket trots att han hade flickvän. När jag har frågat honom om varför vi inte ses så säger han att det beror på hans tjej. Hon tycker att de ska umgås som ett par och inte med varandras vänner hela tiden. Borde jag försöka få min vän att förstå att hon är manipulativ? Frågar Marcus. Vad säger du, Henrik Fixius? Du ser bekymrad ut.
Ja, jag tycker absolut att han behöver få sin vän att förstå. Sen vet jag inte om det är att hon är manipulativ riktigt. Det här nödvändigtvis. Det beror ju på hur mycket...
Det behöver hon inte vara.
Nej, exakt. Nej. Men däremot så där går inte hålla på. Nej. Det blir ju inget bra. Han måste ju snacka med sin vän, så måste snacka med sin flickvän och stå lite rakryggad i den här relationen.
Mm. Har inte vänner också ett ansvar att säga från till sin flickvän att jag vill träffa min gamla kompis också?
Jo, det tycker jag.
Mm. Vad säger du, Josefin?
Jo, verkligen. Alltså, det där kommer ju bara slå tillbaks på både flickvännen och hennes kille.
På vad sätt menar du?
Nej, men jag tror att det där är livsfarligt, att de grottar ihop sig i någon slags tramsig tvåsamhet. Umgås som ett par, vadå? Som att par bara är med varann hela tiden. Alltså det kan ju faktiskt bli så att kompisar tröttnar på att vänta också.
Han vågar inte ta upp det här med sin tjej. Det känns ju nästan som att det här är en gisslansituation.
Ja, men det är bizarrt alltså. Mm. Nej. Han måste verkligen prata med tjejen och kompisen ska verkligen säga liksom, hallå.
Vad säger du, Thomas?
Ja, jag skulle vilja säga också att det finns ju ett hopp i mörkret där. Det är att om det har gått 7 månader, då är de nog på väg ur den där första bubblan av fantastiska rosa moln där man bara vill ligga i sängen i princip.
För den är exakt 7 månader,
är
tror
inte
jag.
Det?
Jo.
Vem, vadå? Står det i Bibeln?
Ja. Kungen har sagt
det är väl olika från.
Nej, men det är faktiskt, det är lite som 7-årskrisen också. Okay.
Fast det där är en myt.
Ja, men.
Jo.
Okay, men
om Henrik fick säga så att det är en myt, så är det en myt.
Baserat på 2 personers åsikter här i rummet så tycker vi att det finns hopp i mörkret, att han kanske har lättare att få tag i sin kille, för att de kommer snart tröttna på att ligga och gosa i sängen hela tiden.
Så Marcus ska egentligen härda ut att de är inne i en bubbla just nu som börjar och ta slut?
Nej, inte härda ut. Jag tycker definitivt säga till. Det tycker jag. Och den här kompisen som är ihop med den här tjejen måste ju också.
Men hur länge ska man få vara i den här bubblan? Hur länge ska man som kompis stå ut med att ens kompis och hans flickvän är i en bubbla?
6 månader.
Ja. 6 månader.
4 tycker jag.
Du tycker 4?
På sin höjd ett halvår. Sen så, jag menar, man måste kunna ta sig utanför den. Och det verkar som att hon vill sätta begränsningar på det här. Så de har ju ändå pratat om det.
Det är hans bild av det.
Ja, exakt. Exakt. Men enligt den bilden då så har ju kompisen och kompisens flickvän ändå pratat om det här. Mm. Och hon säger nej. Och det där är ju liksom, det är ju, kommer ju bli jättestor problematik i den relationen om det fortsätter.
Kort tips. Om man är liksom helt desperat och vill jäklas lite på ett busigt sätt, han kan köpa 2 biljetter till någonting som han vet att polaren verkligen inte vill missa. Och så säger han så, du, jag har fått tag i 2 biljetter till det här liksom. Mm. Och det är bara 2 biljetter. Han får inte säga att han har köpt dem, för då är det ju konstigt. Men så att, ja. Och då,
kan man inte köpa en biljett till henne som man vet att hon vill ha, så att de blir av med henne, och sen så kan de umgås.
Ja, kanske. Ja, till Kina, jag vet inte.
Nej, men, du har hakat upp där på Kina.
Jag vet, det är jättekonstigt.
Ja, verkligen.
Men det finns ju också en annan teori, tänker jag nu, att den här polaren som är ihop med tjejen själv egentligen tycker att det är jättemysigt att bara vara med sin tjej. Men
han vågar inte säga det,
så han skyller på henne. Mm. Det finns ju en risk att det är så, vill jag bara säga. Och då får man väl bara... Ja, jag tycker den här polaren som skriver brevet kan härda ut en månad, 2 till. Och sen så får han väl vända honom ryggen.
Hörru Marcus, ge det några veckor till, kanske några dagar till, med lite oense om tiden här, för de är inne i en bubbla just nu, Marcus. De måste få gulla med varandra, käka chips och glass framför mitt Afrika hemma i lugn och ro innan du börjar kliva in där med dina gummistövlar och vill kolla på fotboll. Så enkelt är det. Så att, ja, ge det en tid.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Hej panelen, jag heter Erik. Jag har hamnat i en knepig situation. Jag är 21 år och har varit med min bästa kompis mamma. Hon är vrålsnygg och det var hon som tog initiativet. Jag tyckte att det var en rolig engångsgrej oavsett hur underbart det var. Men nu vill hon fortsätta träffas. Jag vet inte hur jag ska ställa mig till det. Min vän vet inget om vad som har hänt. Kan jag fortsätta träffa min bästa kompis mamma? Undrar Erik.
Alltså det här kan vara Josefin som det handlar om.
Det skulle det faktiskt kunna göra, men jag har sagt till er att inte skriva in hit i programmet. En får svara på det här. Kan hon det? Thomas Järven,
han kan inte fortsätta träffa henne. Alltså det, inte om han är,
varför
är
det?
Vänskapen till sin polare, det kommer aldrig gå. Han kommer bli polarns lossan, låtsas farsa.
Jag vill att du kallar mig pappa.
Ja, det går inte att förena. Han får nog välja där, tror jag.
Du får välja kompisen eller hans mamma. Ja,
eller vara oärlig och köra fullspelare emellan.
Ja, det är lite 2 grejer. Vi fortsätter prata om det här efter I'm not the only one med Sam Smith. Sommaren är runt hörnet och imorgon ställer vi fram klockan och du lyssnar på Mix Megapol och programmet Dilemma. Vi pratade just om Erik som haft sex med sin bästa kompis mamma. Det var många ojanden här i studion. Han tyckte det var underbart och hon vill träffas igen, skrev Erik. Och han undrade, borde han göra det även om det känns fel? Att fortsätta träffa sin kompis mamma helt enkelt. Thomas Järven sa, det funkar inte. Nej. Du kommer och... eller så kör du fulspel. Så det var lite dubbel där, Thomas. Vad säger du, Josefin Crawford?
Jo, det tycker jag att han kan gott träffa lilla mamma lite.
Det känns som att... Men det är du som var för honom, stackars 21-åringen.
Din son är 19. Eller hur? Det skulle kunna hända här.
Jo, jo. Nej, men alltså det är ju väldigt, på något vis lite oansvarigt tycker jag, av den här mamman. Jag kan förstå att killen på något vis tycker att det här är otroligt spännande och storslaget och någonting att berätta. Det är ju en rolig story. Och han har ju redan gjort det med henne och det borde vara nog där. Och jag tycker mamman är lite märklig, som vill fortsätta. Det är ju hennes sons kompis.
Men förstår du hur het han är, 21 år, rippad kille?
Men snälla, det är en bebis. Åh, nej,
säger Josefin.
Dumma mamma.
Dumma mamma. Henrik Fexeus, vad säger du?
Jo, jag säger att men han kan nog fortsätta träffa henne. Men då måste han ju också vara beredd på att försaka kanske vänskapet till den här killen. Det kanske är så att han tycker att det är värt det. Men då ska han också veta att hon, förhoppningsvis så vill ju hon inte någonting mer med det här än att ha en toyboy ett tag.
Det var hon vill träffa honom mer.
Ja, träffas, men jag översätter inte till att hon vill ligga mer. Det var, om det är så att hon vill ha en ärlig relation med honom, då känner jag att så här, det börjar bli lite beklämmande. Hon kanske vill ha en KK. Ja, exakt. Men problemet är att det här kommer förr eller senare kommer ta slut, och det kommer inte ta slut bra. Om han tycker att det är värt det spektaklet som det kommer sluta i och bli av med den här vännen, fine. Jag har ingen aning om hur bra ligga det är vi pratar om.
Han blir bara utnyttjad.
Men det är intressant att se hur vi ser på det här, för att hon är en kvinna och han är en man. Hade det varit som en pappa som var 42...
Då vänder vi på det, Thomas. Ja. Då vänder vi på det.
Jag vet, då hade det känts direkt vilken otroligt vidrig gubbe.
Pappa som ligger med dotterns kompis, tänker
du. Men Jossan var väl också att det var en liten tantsnusk
i hela grejen.
Jag sa ju det, att jag tycker att han blir utnyttjad, faktiskt.
Varför blir han det? Han är ändå 21, han är vuxen, han får handla på systemet, han får rösta, han får göra allting.
Jag menar inte utnyttjad så att det är, så att hon kommer hamna i fängelse eller inget sånt, men jag tycker att om man är mamma till någon som, för jag antar att kompisen är lika gammal, då måste ju hon i alla fall vara kanske i min ålder eller äldre. Jag
39 40 kanske mamman är jätteläcker.
Ja, det handlar inte om läckerhet. Det handlar bara om att ta sitt ansvar.
Men om vi isolerar händelsen då, var det okej? Okay? Liksom ett litet kul äventyr och så släpper vi det där.
Ja, det tycker jag.
Vad tycker du att det är okej okay då?
Nej, men det tycker jag är så här hoppsan hejsan, det var på en fest och så och mamman kom hem där och sen så gick de ner i källaren vid
biljard. Jaha, vi är här då.
Nu är vi hemma hos dig, känner jag.
Jag har faktiskt ingen källare. Nej, men jag tycker att liksom en one-timer så som man kan liksom kanske prata om på ålderns höst, vad vet jag. Men inte.
En gång är ingen gång.
Nej, lite så faktiskt.
Och henne kan
jo, jag sitter och funderar på, är hon gift?
Nej. Det framgår inte faktiskt.
Det vet inte, för det
då skulle jag kanske skrivit in det i dilemmat att det var lite märkligt vad pappa, vad ska jag säga till pappa och sådana där saker.
Men ponera att de inleder en relation. Kan han behålla sin kompis också? Du var inne på det att han kanske skulle kräva att hans kompis skulle kalla honom för pappa. Ja, men det går lite långt kanske.
Jag tror att det är helt otänkbart. Jag tror inte att det är...
Det är helt otänkbart.
Ja, nej, det blir Stifler's mom från... Vad heter den här filmen? Ja, ni vet. Är det inte Pie? Någonting?
American Pie.
Stifler's mom.
Nej, men alltså, jag menar, allt går ju om... Vem vet, den här polaren bara... Ja, visst, det är helt lugnt att du och morsan håller på. Inga problem. Ja, fine. Men risken eller chansen att det skulle vara så är väl minimal.
Hörde du, Erik där hemma som har varit med kompisens morsa. Det känns lite grann som att lutar åt att du ska nu ta det piano där ett tag och välja din kompis. Om ett litet tag ska vi ta tag i Julias dilemma. Hon funderar på att göra abort av ekonomiska skäl. Här svänger det i dilemma. Hej dilemmapanelen, jag heter Julia. Jag och min kille blev gravida ganska nyligen. Först blev vi jätteglada, men efter några dagars funderande så räknade min kille på våra inkomster och utgifter och det går knappt ihop som det är. Vi är båda timanställda och har inte jobbat så mycket. Vi har inga föräldrar eller någon nära som kan hjälpa oss ekonomiskt. Vi har även kollat på olika typer av bidrag men får det inte att gå ihop. Jag vill jättegärna ha ett barn men vet samtidigt att min kille har ju faktiskt rätt. Vi har inte pengarna till att skaffa ett barn. Så jag undrar, borde jag göra abort trots att jag inte vill? Undrar Julia. Det här är knivigt. Vad säger du, Henrik Fixeus? Kort svar.
Nej, är det superkorta svaret.
Nej, korta svaret. Josefin Crawford, borde hon det?
Exakt, nej va? Behåll barnet.
Behåll barnet, ja. Trots att ekonomin de känner att det kommer bli trångt. Då kommer
barn behöver inte kosta så mycket.
Okej, okay. Thomas Järvheden, vad säger du?
Ja, jag säger så här, det kommer ordna sig. Allting ordnar sig. Faktum är att beviset är, det finns ingenting i hela världen som inte har ordnat sig.
Det kan jag nog säga inte ens om vi börjar gråta.
Gud vad du lät som någon så här gammal fyllig gubbe på.
Det är inte så långt borta faktiskt.
Men det är klart att hon ska... Får jag utveckla då? Jag fick ju bara svara ett ord. Det tycker jag var orättvist.
Utveckla.
Nej, men det finns ju många aspekter där. Först ska jag säga att jag är fullkomligt abortliberal. Man får göra abort av i princip vilka anledningar man vill, nästan enligt mig. Men dels att hon säger att hon inte vill. Sen att hon säger att de fick reda på att hon var med barn. Efter någon dag kom hennes kille fram till att vi har inte råd med det här. Det tar lite längre tid än så att förstå ens vad det är som kommer hända. De måste chilla lite det här. Jag kan förstå att han har panik och bara räkna, bara, helvete älskling, det funkar inte att titta på pengarna, men det, som Thomas sa, det där kommer ordna sig, men de är inte där mentalt. Mm. Du kan inte liksom ta ett sånt beslut efter några dagar, det går inte.
Är det inte ganska vanligt att folk tar ut problemen i förskott?
Jo. Och som Josefina var inne på, barn kostar inte speciellt mycket, i alla fall inte i början.
Nej, och de behöver inte kosta så mycket. Jag blir otroligt provocerad när folk pratar om barn som en kostnad. Mm. Att ja, och det är ju så dyrt med barnen och alltihop, man bara, va? Alltså, okej, det finns ju en enorm så här hets utifrån med så här alla grejer du ska ha och prylar och barnvagnar och kläder och leksaker. Liksom, det finns väldigt mycket på marknaden.
Men det är inte så jätteovanligt att folk tänker så här och kalkulerar.
En bebis, liksom, det räcker med att svepa in den i någon filt och amma den lite och så är det bra. Liksom.
Visst, det kostar väl en massa pengar.
En del barn kan ju generera pengar. Se i Indien och Pakistan där de jobbar redan i femårsåldern. Ja. Om man ska snacka ekonomi.
Nej, men alltså, vad jag menar är faktiskt att det behöver inte... Man kan köpa vintage-grejer, man kan... små barn, som sagt, de blir ju glada. Om ger du barn julklappar, då är det paketet som är roligt.
Jag håller faktiskt med dig, Josefin, där. Barn behöver faktiskt inte kosta så mycket. Min guddotter är ett år, alltså hon har hur många såna rullatorer som helst. Det är därför man inte lär sig att gå. De har ju rullator med tutor och musik på.
Och det finns, det finns hur många småbarnsföräldrar som helst, jag lovar, som de behöver inte känna dem, som bara vill ge bort barnkläder och leksaker bara för att bli av med det själva, för deras barn har blivit större. De hittar man på nätet överallt. Så det där är inte den kostnaden.
En kort sak också som jag tycker känns som den springande punkten här.
Du får vänta med, du får vänta, Thomas, vi tar den efter låten. Tugolo, Talking Buddy i Dilemma, och vi pratade nyss om Julias. Hon undrade, borde hon göra abort mot sin vilja av ekonomiska skäl, och började räkna på det och känna att kanske inte hade råd att skaffa barn, och det var absolut nej, behåll barnet, tyckte alla. Men Thomas, jag vet inte om du ville säga någonting här.
Jag vill bara säga att den springande punkten var, hon skriver ju i mejlet att hon egentligen vill ha barnet.
Exakt.
Och det tycker jag ska avgöra. Mm. För ekonomin, det kommer vara perioder i livet där man har mindre eller mer pengar, i det långa loppet jämnar ut sig. Mm. Hon får inte göra abort när hon faktiskt vill ha barnet.
Nej. Sista, Josefin, du viftar.
Jag vill bara säga en sak också, att det här att ha barn, det kan ju också göra att man blir triggad att jobba och tjäna pengar. För du har plötsligt det här ansvaret i ett litet barn. Så jag tror det ena ger det andra. Keep the baby. Yes.
Och de är så gulliga. Hör du, Julia, det är svaret från panelen. Behåll barnet, det löser sig i alla fall. Det var vi överens om.
Ja.
Snart ska vi höra om Åkes dilemma. Han är ordförande i miljöföreningen och han har dumpat en massa grovsopor olagligt. Problemet är att han också är Åkes chef. Knivigt. Hej Dilemma-panelen, jag heter Åke. Jag är engagerad och sitter även i styrelsen i en miljöförening i min kommun. Ordföranden håller på att renovera och jag såg han dumpa sitt gamla kök på en allmänning i närområdet. Ett problem som vi jobbar med i föreningen är att vi just försöker få folk att sluta dumpa grovsopor på dessa områden eftersom det är olagligt. Mitt dilemma är att samma ordförande är även min chef i mitt arbete och vi är goda kamrater. Men jag är upprörd och tycker inte han har något i miljöföreningen att göra. Borde jag berätta för de övriga i miljöföreningen vad han har gjort, Åkes chef? Henrik Fixeus, du får svara kort.
Jag vet inte vad den här brevskrivaren vill uppnå. Vill han få bort skräpet eller vill han få ut personen ur föreningen?
Han vill läxa upp sin chef kanske.
Ja, nej, men då kan han ju berätta för föreningen. Annars så, om man vill få bort skräpet, så kan han göra en jättebra grej som Churchill gjorde. Men det kan vi ta sen ifall du vill ha bara ett kort nu.
Du gör en egen cliffhanger.
Jag gör en egen cliffhanger.
Då så vilar vi på hanen ett tag till. Take me to church, Hozier i Dilemma i Mix Megapol med mig, Anders S. Nilsson, Henrik Fixeus, Josefin Crawford och Thomas Järvheden. Vi pratade nyss om Åke som har skrivit in. Han undrade ifall han borde sätta dit ordförande i miljöföreningen trots att han även är ordförande, alltså är Åkes chef. Och du hade ett bra svar på det här, Henrik Fixeus. Fortsätt.
Jo, jag tänker så här. Och nu är det lite patetiskt för att jag skulle vilja kunna återge den här anekdoten historiskt korrekt med alla berörda personer. Men jag har inte årtalet, men jag vet. Det sägs att det var Churchill som gjorde det där. Och det var en väldigt fin middag och högt uppsatta diplomater var där och det fanns salt- och pepparströarna var i silver och Churchill ser hur en högt uppsatt diplomat från ett annat land stoppar ner sina salt- och pepparströare i fickan. Mm-hmm. Och Churchill känner någonstans att jag kan inte låta någon lämna rummet med de här i fickan, för de är väldigt värdefulla och han är en tjuv. Samtidigt kan jag inte tala om för de andra att har jag sett honom ta dem, för då blir de diplomatiska relationerna väldigt, väldigt dåliga. Mm. Så enligt den här berättelsen, vad Churchill gör är att han själv stoppar ner den i fickan. Mm. Sen går han till den här mannen, visar sin egen pepparströare och säger: du, jag tror de såg oss. Det är nog bäst vi sätter tillbaka dem. Mm. Mm. Så han skulle helt enkelt kunna ta rygg på sin chef nästa gång när han ska dumpa det sista av det där köket, för han är förhoppningsvis inte helt klar, och då åka dit själv med någonting och som en händelse träffa sin chef där och säga: du, jag tror att de vet att vi gör det, det är lika bra att vi tömmer det.
Nej, men, säger chefen, alltså, jag ska anmäla dig.
Fast det funkar för Churchill, funkar för Håkan.
Alltså det låter, det är, ja, det är en fin historia du berättar, men det är, i realiteten så tror jag inte alls att det är en bra idé. Mm. Däremot så tycker jag att han ska gå på chefen om det här, fronta honom med att jag såg vad du gjorde. Mm. Och han kan ju spela dum och så här: du ställde ju köket där. Och
varför ska han spela dum? Kan han inte bara säga som det är?
Nej, men jag tror att han,
du är miljöbov.
Nej, men jag menar inte att han ska vara så här hård och starta en strid. Han kanske vill undvika det. Han kanske kan spela dum och bara: jag såg att du ställde köket där, ska det vidare någonstans sen? Mm. Eller sådär lite.
Men han vill ju inte ha dålig stämning på jobbet sen på måndag. Det är ju det.
Precis. Det är hans relation med chefen på jobbet som ligger i potten här. Mm. Thomas Järvheden, du viftar.
Alltså jag tycker det här är så osannolikt. Det är som att Miljöpartiets ordförande skulle ha giftig bottenfärg på en båt. Det skulle vi aldrig kunna hända. Nej, men faktum är att...
Känns som att du vet att det händer.
Ja, men det var ju en jättestor grej i media.
Ja, precis.
Så, och då tänkte jag så att han skulle kunna ta samma grepp. Om han vill sätta dit sin chef så skulle han kunna läcka till lokaltidningen. Och vara anonym. Därför att det kommer ju bli en enorm härva ju om ordföranden i miljöföreningen har dumpat avfall. Mm. Så att, men samtidigt
men det är ju
så
lite
att,
så fult. Eller
jo, men han sitter i ett dilemma. På något sätt kommer det bli jobbigt. Men han skriver också att det var hans vän. Och om han är rädd om sin vän så tycker jag... Mm. Då kanske han bara skulle säga så här: du, jag tycker inte att det är så bra att du dumpar. Någon kommer ju märka det här.
Men visst, Åke, han är liksom rädd här nu för hur hans chef ska reagera. Om vi sa worst case scenario. Han konfronterar sin chef och säger: Åke, det här är inte krävet att du är min chef, men du är en miljöbov just nu. Vad är det värsta som kan hända då? Om man säger det.
Frostiga relationer på jobbet, att han kanske utesluts ur viktiga projekt.
Tror du det? Tror du inte att chefen kan få en tankeställ också?
Ja, du frågar om det värsta som kan hända.
Ja, alltså jag menar ju det att han ska inte gå på så: du är en miljöbov, utan lite mer smidigt så: ja, jag såg att du råkade ställa köket där.
Men du ser så här som en flickvän, det ligger ett kafé där. Och sen kör man förbi. Ja, men du menar då att vi ska dricka kaffe?
Alltså jag undrar vad det är för kök. Det kanske är ett jättefint gammalt 50-talskök. I så fall är jag intresserad av.
Han kanske kan säga det på danska. Det låter lite roligare. Kanske blir en glad stämning. Jag såg det. Du täpar ditt kök på ditt kök. En mening.
Du är miljöbom.
Ja. Nej, men jag tror på som jag sa en jättedålig idé.
Churchills diplomati, säger jag.
Tar du på finska så begriper han ingenting.
Ja, ja.
Annars kan han snappa upp ett och annat, eller hur?
Nej, men säg det till honom, tycker jag. Men som en vän. Alltså, jag är rädd att du kanske åker fast. Det är bättre att du... Ja, du är ändå ordförande.
Eller gör som Henrik Fisio sa och gör en olaglig grej själv och gör som Churchill. Och så att jag tror att de kom på oss. Vi kanske skulle bli lite lagliga i framtiden.
Eller säger det på norska.
Hej dilemmapanelen, jag heter Gustav. Min blivande fru har barn sedan tidigare äktenskap. Vi har köpt hus och alla barnen har flyttat in hos oss. De börjar bli vuxna, 15-20 år, och ska så småningom flytta ut. Vi ska gifta oss i sommar och jag vill skriva äktenskapsförord där jag vill låta min systers barn ärva mitt landställe och en stor del av mina pengar. Min blivande fru blev tokig över detta. Hon menar att det betyder att jag inte ser på hennes barn som våra. Hon sa till och med att jag borde tänka över vårt äktenskap. Jag älskar henne väldigt mycket, men ser ju inte mig som pappa till hennes barn. Borde jag strunta i vad jag själv känner och gå med på hennes villkor? Egna barn och andras unga. Vad säger du? Henrik Fixeus, kort.
Jag säger att nej, vill du ge det till din systers barn som du ändå har vuxit upp med förmodligen, så är det din fulla rätt att göra det, och det ska din fru förstå.
Men har han vuxit upp med sin systers barn?
Mer än man har vuxit upp med den här kvinnans barn, tänker jag, som var vuxna när han träffade dem.
Ja, det har du rätt i.
Vad säger du, Josephine Crawford?
Ja, jag är med på det, fast jag tycker han kan... ja, ge en liten spottstyvel eller vad
heter det? Här får du en tia till godis.
Något litet till fruns ungar.
En symbolisk summa till barnen också.
Om han nu har en massa pengar så tycker jag att han kan dela med sig till dem också lite.
Lite diplomatiskt helt enkelt. Thomas Järvheden, vad säger du?
Jag tycker att han har helt rätt att göra som han vill, men jag tycker det kanske skulle kännas mer rimligt att de här barnen i hans äktenskap nu har att de ska ärva det huset som de bor i. För att det har de en stark anknytning till. Men ett landställe som han kanske har haft i familjen länge och i släkten kanske, det har ju de inte större rätt till än hans systers barn som såklart de har vuxit upp med honom i alla fall.
Ja, Henrik Fessius, vad säger du, skulle ha tillägga någonting?
Alltså till att börja med, jag kanske missförstod, men det stod väl ingenstans att den här fruns barn inte skulle få någonting, va? Det var bara att majoriteten skulle gå dit.
Men sen, jag uppfattar det lite
men sen tänker jag också det att de har ju en pappa som de kommer att ärva eller har ärvt. Faktiskt. Det måste vi också komma ihåg det här. Jag tror att de flesta barn har en pappa en gång i tiden.
Han kanske inte vara speciellt. Ja, han kanske var fattig. Ja.
Absolut, men han kanske heller inte är det.
Nej.
Just det.
Men alltså, han skriver att hans blivande fru är tokig över detta. Ja, hon förstår ingenting.
Nej,
men,
det men hon kanske har gift sig med honom bara för att barnen ska få det här.
Tror du att det kan vara så? Finns det sådana kvinnor?
Där fick hon.
Massor.
Men det finns ett klassiskt problem som kommer igen i det här programmet. Det är att man inte har pratat först sent i skedena. Ja. De har gift sig, de har flyttat till ett hus och nu kommer det här fram. Han skulle kanske sagt det redan när de gifte sig. Eller innan. Och skriva ett äktenskapsförord då. Men han kanske har varit gift med henne länge och ungarna i det här äktenskapet har vuxit upp med honom ganska länge. Då kanske det känns konstigt för henne.
Men är inte hela grejen med äktenskapsförord lite tacky? Alltså är inte det lite fegt?
Ja, det är fegt men jävligt praktiskt alltså.
Ja, praktiskt men inte det är romantiskt.
Jo, men man ska ha ett. Ja. Man ska det.
Man ska det alltså.
Jag tror att det kan vara bra i vissa fall, ja.
Särskilt när det finns så kallade särkullbarn. Gud vad jag verkar som en jurist alltid när jag sitter med här. För att det händer grejer. Det är alltså,
men de har ju inte gift sig. Det är därför han ska skriva äktenskapsförord.
Har de inte?
De är på väg att gifta sig.
Det var därför jag frågade, är det inte lite osexigt att skriva äktenskapsförord?
Ja, just det.
Nej, men det där tycker jag är fördomar. Okay. Alltså, det kan man väl göra. Det är bara att, för problemet är varför som... Men Thomas,
fördomar är en åsikt?
Nej. Det är fel. Nej, men Thomas är inne på någonting vettigt och det är att folk pratar med varandra väldigt, inte pratat så är det sent i skedet. Men det är ju för att båda parter i läget är så övertygade om att självklart ska det här vara så som jag tänker. Så man tänker inte ens att den andra personen skulle kunna tycka någonting annat. Men ett äktenskapsförord red ju ut sånt ganska omedelbart.
Det är ju jättekänsligt att prata om en sån där sak, alltså, men de måste ju göra det. De måste ju snacka sig igenom det och komma överens om någonting.
Ja, det känns som det är väldigt långt ifrån vad hon överväger till och med skilsmässa. Det kan du inte göra, men att skita i äktenskapet.
Det fina är ju... gifta sig alltså.
Vad kan han göra för att jämka situationen?
Ja, men det här är ett typiskt exempel där man går tillsammans till ett proffs. Antingen en parterapeut eller en jurist som har vana med det här.
Och så finns det inte parterapeuter och jurist?
Ja, det tror jag faktiskt inte. Nej. Men ja, det var dyrt det skulle vara.
Men bra karriär.
Och frisör samtidigt.
Så klipp
det. Men jag tänker så här att det är ett perfekt tillfälle att sitta och prata. Och målet är ju inte att få sin vilja fram, utan målet är att den andra ska förstå hur man känner. För då kanske man inte ens vill separera sig. Jaha, han tänker så. Okej, hans farfar byggde det där landstället. Och det ligger i släkten. Men så här, man vet inte vad som ligger bakom.
Nej.
Och vice versa. Man måste förklara varför känns det så här för mig.
Det viftas vill ta in och vi ska fortsätta prata om det här om en liten stund. Och vi pratar om ifall borde Gustav låta hans bonusbarn ärva honom eftersom hans fru verkar se det som ett svek annars. Och kan vi komma överens om ett snabbt svar?
Jag har kommit på något.
Josefin.
De ska vänta med att gifta sig.
De ska vänta till de har rätt ut det här.
Ja, jag tycker att de ska ta det lite lugnt med det där med att gifta sig. Varför har du så bråttom med det?
En sån stor konflikt innan ett giftermål är inte bra.
Nej, jag tycker reda ut det och gifta er om 5 år.
Jag också kommer på en sak. När de gifter sig så kommer ju frun få ärva mannen. Och barnen kommer ju få ärva henne. Så att han kan inte skriva bort liksom allt. Någon chans har de ändå att få rikedomen.
Så hon kommer få en liten slant.
Ja, hon kommer ju få det. Det kan han inte skriva bort.
Hon kan ju mörda honom.
Sammanfattning, vad du tycker att Gustav ska göra?
Jag tycker, som Thomas sa, de måste gå och prata med proffs. Kanske också vänta med att gifta sig. Men med det sagt, han har, jag tycker, sin fulla rätt att göra. Han behöver inte ha dåligt samvete för att han vill göra som han vill i det här läget.
Okej. Hörrni, om ett litet tag ska vi prata om Rosalines dilemma. Hennes bästa väninna har valt en brudklänning som nästa fick Rosalina att brista ut i skratt. Nu vet hon inte om det är hennes ansvar att säga något till sin kompis.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Hej, jag heter Rosalin. Jag är brudtärna på min bästa väninnas bröllop. Hon har valt en klänning som gör att hon ser ut som en stoppad korv. Dessutom är den ganska avslöjande. Jag var nära på att brista ut i skratt när hon visade upp sig i klänningen första gången, men lyckades hålla mig. Hon har kämpat hårt med att gå ner i vikt det senaste halvåret och gjort faktiskt fina framsteg, men hon är inte alls redo för den här klänningen. På ett sätt så känns det som att det är mitt ansvar som brudtärna och bästa väninna att säga något, men risken är ju att hon blir väldigt sårad och att det förstör vår relation. Vi kommer ju umgås väldigt nära nu eftersom jag hjälper henne att planera bröllopet. Hon har visserligen redan köpt klänningen, men bröllopsbilderna kommer ju vara kvar för alltid. Borde jag säga något till den blivande bruden innan det är för sent, undrar Rosalina. Kort svar, Josefin.
Ja, det är ju redan för sent, men ja, hon borde säga något.
Hon borde säga någonting. Mm-hmm. Att du ser, det sitter inte bra på dig. Ska hon säga det? Det är ju hemskt.
Alltså, hon måste ju säga det på något fint sätt. Hur man nu säger det på ett fint sätt.
Henrik Fexeus. Henrik Fexeus, hör du.
Jo, men jag tänker att det finns två vägar hon kan gå här. Det ena är att hon faktiskt kan säga... hon måste ju tugga i sig att om hennes kompis tycker att den här är fin, då är den fin för henne. Men hon kan ju säga såhär: du, har du bokat hit till skräddaren också? Vadå, vad menar du? Jo, men nu har du köpt klänningen, men den måste ju skräddas till nu så att den klär dig. Och bara låtsas som att det är så man alltid gör. Och funkar inte det så kan hon bli lite paria, men råka hälla ut en flaska vin på den.
Jag ser framför mig
en färdig klänning.
Hon råkar hälla ut en flaska.
Men
tänk om hon köper en samma storlek.
Jag vet. Plan A är bättre. Att gå till en skräddare och få råd som att det är så man gör.
Hon kommer ha en bröllopsklänning med revär.
Vad säger du? Vad gör man med en kompis som inte har självinsikt?
Jag tycker hon inte ska säga någonting. Det här är den, hon som ska gifta sig. Hon tyckte den var fin. Det är hennes one time i livet kanske att gifta sig. Och hon får gå omkring och tro att hon är fin. Och hon kanske tycker det. Jag menar, det är hennes, det är inte kompisen som ska skämmas.
Nej, det är sant faktiskt. Hon tycker att hon är fin i det och kompisen behöver egentligen bara stötta henne i det helt enkelt.
Det är viktigt för hennes självkänsla. Det låter ju som att när hon till och med är på väg att brista ut i skratt, så låter det som en klänning som kanske någon faktiskt kommer brista ut i skratt.
Och spelar det någon roll? Ska inte hon stötta hennes kompis då? Och säga, varför skrattar ni åt?
Nej, men jag tror att hon är så uppsluppen och glad för att hon har gått ner i vikt och sen så... går hon lite för långt med den här klänningen och hon kommer efteråt inse och så kommer hon bli besviken på att kompisen inte... Varför sa du ingenting? Jag såg ju inte klok ut.
Hon har fått hybris helt enkelt för att hon har gått ner några hektar.
Hon skulle kunna testa att ha en ännu roligare klänning själv. För att ta fokus bort från henne.
Och så, det är som en slags spegelbild.
Och så att kompisen...
Men tycker du det här så ut, tycker du?
Eller alla bröllopsgästerna? Man säger, det är funny dress time. Och så kommer alla i roliga kläder. Och så blir hon den mest normala av dem.
Är inte Thomas inne på en grej här ändå? Alltså, att det är hon, det är hennes skönhet. Det är hennes
bröllop. Och det sa jag också, att om nu kompisen tycker hon är fin.
Du sa att hon skulle gå till skräddaren först.
Ja, men jag sa också att hon måste förstå att om hennes kompis tycker att hon är fin i det, då är hon det, punkt. Men med det sagt så kan man hjälpa till lite om det nu är så katastrofalt.
Om det nu är så att alla skrattar åt henne utom... att hon förstår inte det, men kompisen vill ju på något sätt rädda henne ändå, att folk skrattar åt dig. Hur ska man förhålla sig till det? Ska man skälla ut dem som skrattar eller ska man säga det lite fint till kompisen? Knivigt.
Alltså det är knivigt, men jag tänker, två nära vänner och hon visar upp sin bröllopsklänning för sin kompis, såklart för att hon vill veta, är den bra? Alltså hon kanske till och med har alternativ.
Fast hon har ju köpt den.
Hon har köpt den. Alltså, den springande punkten är att hon tycker själv att hon är snygg i den. Ska man inte uppmuntra det?
Jo, det ska man göra, men om den är
skitful... Det viktigaste är att du är glad, gumma.
Jag har ett förslag.
Nej, men jag tror att på grund av det här med viktnedgången och att hon ser ut som en stoppad korv, så tror jag att man ska ändå säga till att du ser ut som en stoppad korv.
Du ser ut som en stoppad korv.
Du ser ut som en stoppad korv i den där. Du ska ha en annan. Du är jättefin, men den är alldeles för liten. Eller någonting.
Innan bröllopet?
Ja.
Du ser ut som en stoppad korv. Lycka till med
killen.
Lycka till med korvstoppningen.
De är ju kompisar. Hon kanske tar det på rätt sätt. Ja, men gud, det gör jag verkligen. Att jag inte tänkte på det.
Okay. Jag har ett skitbra förslag. Ska vi vänta med det eller?
Vi väntar med det och sen så, ja, vi väntar med det helt enkelt. Ja. Ta det efter Heroes med Måns Zelmerlöw. Så heter den i programmet Dilemma. Hör du den? Och kanalen heter Mix Megapol. Med mig, Anders S. Nilsson, Henrik Fixeus, Josefine Crawford och Thomas Järvheden. Vi pratar just om Rosalina som undrar om hon ska säga till sin bästa kompis att hennes brudklänning ser hemsk ut. Hon såg ju ut som en stoppad korv, tydligen. Vad ville du säga om detta, Thomas?
Jo, det var en passande låt här, We Are The Heroes. Hon kan bli hjältinna här. Hon kan, i och med att kompisen ser ut som en stoppad korv, och det kanske känns lite att säga det, då kan hon vara den som drar ut kompisen på träning och fortsätter viktnedgången ända fram till bröllopet. Så att hon kan peppa henne, nu går vi träna, din bröllopsklänning ska sitta som gjord för dig. Och sen så liksom har hon det och tränar 3 gånger i veckan fram till vigseln. Och då kommer det sitta fint.
Henrik, förstår
jag,
så säger du.
Nej, men jag var faktiskt inne på lite samma spår. För jag tänkte, beroende på vilken relation de har, så skulle hon kunna säga, du, den där klänningen kommer vara grym, men du vet att den kräver 5 kilo ner till. Sen kommer det vara fantastiskt. Beroende på hur långt det är till bröllopet.
Klänningen är fin, men inte på dig.
Klänningen är fin, men du är inte där ännu liksom. Nej. Så nu kör vi.
Fast jag tycker det blir för mycket fokus på vikt nu. En tjock människa, eller vad man nu ska säga.
Överviktig
kan väl vara jättevacker och jättehärlig. Absolut. Det är bara det att plagget i sig inte funkar. För
vadå
att
funkar inte?
Hon ser ju ut som en stoppad korv.
Ja, men en stoppad korv kan väl se fin ut om man är hungrig?
Nej, alltså, vadå, vill du gifta dig med en stoppad korv?
Ja, men det spelar väl ingen roll om hon är. Jag vill inte gifta mig med någon som är ängslig och undrar vad alla andra tycker. Jag vill gifta mig med någon som är glad för sig själv, som är nöjd med sig själv, som tycker sig fin, som är fin i sig själv.
Men hon har blivit carried away bara av den här lilla viktnedgången.
Vi vet att
men folk är så ängsliga vad alla tycker helt plötsligt.
Ja, men det är ju det jag menar. Ja. Därför så borde man säga rakt ut hur det ligger till. Du ser ut som en stoppad. Du ska inte ha den där klänningen. Du ska ha en annan. Du är ju ingen fin i den klänningen. Man behöver inte ens prata om tjock.
Men de har ju redan haft det här samtalet och hon sa inte det. Då blir hon ju ännu värre att komma så en månad senare. Kan du förresten, jag ljög. Du är skitful i den där klänningen.
Kan man bara släcka ljuset i kyrkan? Går det?
Nej, hörru du. Vi har lite olika åsikter om det här, Annika. Mm. Nej, förlåt. Det var inte Annika helt enkelt. Utan det var Rosaline. Utan du ska helt enkelt säga rakt ut till din väninna att du ser ut som en stoppad korv. Tyckte Josefin.
Ja, men typ, nej, jag menar bara, du passar inte i den klänningen, du ska ha en annan.
Vi tar ett nytt dilemma. Hejsan, jag heter Annika. Jag har en gudfar och fick nyligen reda på att han har gjort något hemskt. Han var med en 18-årig tjej när han var utomlands då han själv var cirka 50. Idag är han närmare 60 och jag är 40 år. Jag blev ledsen, besviken och upprörd när jag fick reda på detta. Det här är mannen som ska föra mig till altaret när dagen kommer. Jag vill typ explodera. Grejen är att jag fick reda på detta på omvägar och jag vet inte vad jag ska göra med det. Borde jag konfrontera honom med detta? Vad tycker du, Josefin?
Nej, verkligen inte. Han kan väl, vadå? Det där tycker jag, vad är det för problem?
Vad Annika med det, ja. Hon är uppe och tycker det är äckligt.
Varför då? För att han var utomlands och var med en 18-årig tjej. Vad är det för äckligt med det?
Hon tycker väl det för att han var 50.
Ja, jag tycker inte det behöver vara äckligt.
Det tycker jag.
Jag tycker det. Thomas Järvheden, du tycker det?
Ja, men jag tycker det är snuskgubbar som åker utomlands och typ... Han kanske till och med
om han gör det hemma då?
Ja, men det skulle vara äckligt, men det känns som att man...
Det skulle också vara äckligt, men inte lika äckligt.
Jo, men min tanke är att utomlands kanske man köper sex oftare eller liksom utnyttjar att de är fattiga och kanske jag fick vara med en halvrik gubbe. Och om hon måste få det här ur sig...
Det kanske var i Norge, jag vet inte.
Men det stod inte brev. Alltså det stod inte... Nej,
nu lägger du till en massa grejer.
Han kan vara en viril och härlig 50-åring och hon kan vara en mogen 18-åring.
Men du tyckte det var äckligt att en 42-årig morsa låg med en 21-årig kille?
Det handlade inte om det. Det handlade om att det var hennes sons kompis. Hallå?
Ja, just det.
Ja, men det här 18-åringen kan ju...
Det här är inga kompisar. Henne fick ses. Du får ta lugna ner stämningen lite grann.
Ja,
det blir
väldigt hetskt här tycker jag.
jag blir tokig!
Nej, men hon, jag känner inte att hon har med det att göra. Om hon, så här, om vi kan inte förutsätta att han är gift. Vi kan inte förutsätta att han köpte sex. Varför skulle vi förutsätta det? Varför får vi de bilderna i huvudet direkt? Den som är... Tyvärr måste jag säga nu, fylld av fördomar i det här läget tycker jag verkar vara vår brevskrivare. Uh-huh. Och det är faktiskt, det här är inte hennes liv.
Alla lyssnare tycker som jag.
Okay. Det var väldigt ödmjukt. Fortsätt, Henrik.
Ja, nej men, och hennes problem verkar vara att han ska föra mig till altaret. Mm. Jag tycker han är äcklig. Ja, men då får hon kanske, om det här är ett sånt stort problem för henne, då måste hon prata med honom om det. Det är det vi kom fram till hela tiden. Mm. Så han kan få förklara vad han gjorde. Och om hon fortfarande har problem med det, alltså...
Är inte det här lite grann att känsla, hon har en känsla som hon inte riktigt kan förklara?
Ja, men det är lite så här att universum kretsar kring mig hela tiden och det alla andra människor gör har med mig att göra också. Det är inte så, livet handlar inte om dig.
Nej, men time out nu. Är det inte, är jag själv och tycker att det är äckligt att en 50-årig gubbe är med en 18-årig?
Kan du förklara vad det äckliga består i?
Det handlar om ett psykologiskt överläge, i det här fallet kanske även ekonomiskt. Men överhuvudtaget, alltså en 50-årig gubbe och en 18-årig, det är ett barn. 18-årig är man ju typ barn.
Nej, inte fan. Lagens mening.
Nej. Fast men i moralen tycker
hallå jag. Där. Det vi diskuterar är inte huruvida det här var äckligt eller inte. Det vi diskuterar är Annikas inställning här, om hon ska låta honom föra honom till, henne till altaret.
Nej, men hon...
Borde jag konfrontera honom med vad var frågan?
Ja, men då är jag med dig. Ja, men gör det. Konfrontera honom då.
Konfrontera honom? Nej, absolut inte. Det har inte du med att göra, säger Josephine Crawford.
Ja, men jag tycker hon kan säga så här. Jag tycker det är äckligt att du, om det är sant att du är en 18-årig, och då vill inte jag att du ska vara med till altaret. Nej, okej. Fine.
För det hade Thomas sagt.
Ja, det hade alla som lyssnar på Mix Megapol.
Okej, ni får väl skriva in och säga om ni håller med Thomas. Dilemma@mixmegapol.se, så enkelt. Det är heta diskussioner här. En man som var 50 år och var med en 18-årig kvinna. Och brevskrivaren tyckte det här var äckligt. Eller ja, hon undrar om hon skulle konfrontera honom med detta. För att han ska nämligen föra henne till altaret sen. Och Thomas tycker det är jätteäckligt.
Ja, men jag tycker att hon har rätt att tycka det i alla fall.
Ja, hon har rätt att tycka det. Och Josephine Crawford då?
Nej. Jag tycker det är dumheter. 32 års skillnad, det är ingen större skillnad.
Det är ingenting alltså. Ja. Nej, okej.
Okay. 40-åring och 2-åring.
I alla fall inte när man har sex. Det är det är ju inte heller att de är gifta eller
blir ihop. Nej, det har ingen relation.
De har bara legat en gång. Vad spelar det för roll?
Hej, inga problem. Hör ni, det blir tidigt och fort att man har roligt, hör ni.
Ja, som alltid.
Har jag sagt att sommaren är runt hörnet?
Du sa det faktiskt, men det skulle
vägra tro dig.
Imorgon så ställer vi om klockan, men innan vi gör det, eller det gör vi i natt faktiskt. Mm. Ja. Och imorgon bitti så ställer ni rätt klocka, så att ni tänker på att ta fram klockan ordentligt, så att ni ställer dem klockan 8 imorgon, för då är vi tillbaka. Sen som valet mellan 8 och 10, det är exakt samma panel med Janne S. Nilsson, Henne Fiseus, Josefin Crawford, Thomas Järvheden, och vi kommer bland annat ta upp Klas, det där man har träffat sin drömtjej, men det har nu visat sig att hon lever ett dubbelliv. Missa inte det. Vi hörs imorgon klockan 8. Hej då!
Hej då!
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Testa våra nya French hotdogs och dressingar med smak av hela fotbollseuropa. Italiensk parmesan, nederländsk ostdressing och engelsk sour cream and bacon. Just nu köper du en för 35, två för 59 eller fyra för 99. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.